Ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz. Och programmet 10 i 12 som tuffar på som tåget. Även i de nya lokalerna. Och med de här fina nya lokalerna här nu så sitter Emil Kylander. Hej och välkommen hit.
Hej, det är kul att vara här.
Du har inte varit i den här byggnaden och tidigare, utan du, jag pratade med dig för hur länge sedan var det? Var det något år sedan eller någonting vi pratade?
Ja, 2022 tror jag.
Så pass, det var så pass. Och då var det de gamla lokalerna, men nu är du här. Mm. Och du jobbar på något som heter Centor. Och Centor säger kanske inte så mycket, Emil. Vad gör ni där?
Vi gör ju väldigt mycket när det kommer till IT-säkerhet då. Och det används ju ofta av företag som till exempel byggt en app, det kan vara en hemsida, det kan vara till och med vara en bil som de har byggt. Och sen funderar de på, är det här verkligen säkert? Kan någon hackare komma in i det här systemet? Då kontaktar de Centor och då är vi ett team med olika hackare där vi försöker att angripa det här systemet för att hitta brister i det. Och sen skriver vi en rapport och sen skickar vi det till det här företaget. För då vet de att, aha, den här bristen finns i vårt system. Det fixar vi innan vi släpper det publikt sen.
Okej, ja. Så att vad ni gör, det är en laglig hacking, eller vad säger man?
Precis, det finns ju lite olika typer av hackare. Det finns ju olagliga hackare. Ja. De har ett namn, det heter Black Hats.
Ja, okay.
Det är de som förstör eller utpressar eller har egen vinning av att hacka folk och företag. Sen har vi White Hats och det är ju lagliga hackare. Och det är de som hjälper till för att säkra upp samhället och företag. Så att de här onda hackarna inte ska kunna komma igenom. Mm. Sen finns det också Grey Hats och de är båda de två. Så de säkrar samhället men sen gör de lite dumma saker också.
Okej. Okay. Man ser ju ofta när man tittar på filmer eller serier eller så vidare så då har du den här stereotypen av hackare. De sitter i något litet mörkt rum i en källare någonstans och det blinkar, det är dioder överallt och det är massa skärmar och så vidare. Stämmer det med verkligheten egentligen det där, eller?
Ja, nu sitter jag ju här med en hoodie så förvisso så
stämmer det lite. Sant, ja. Fast nu är ju inte du någon black hacker då utan nu är du en white hacker eller vad säger man.
Ja, men det fungerar ju lite olika. På till exempel film så klickar de lite på tangentbordet så säger de att I'm in och så tagit över det på 5 minuter. Mm. Ofta så tar det lite längre tid än så. Mm. Och det är oftast någon typ av sårbarhet i systemet som man har hittat, någon brist där som man kan utnyttja. Eller så kan det vara så enkelt att man skickar ett mejl till företaget och påstår sig vara någon annan. Eller kanske till och med ett system och säger att här behöver du logga in på din Facebook till exempel. Men det är ju inte Facebook som har skickat ut det där utan det är ju den här attackeraren då. Så när du går in på mejlet och säger att nu behöver jag byta lösenord, jag klickar här. Men då har ju han ju norpat ditt lösenord och då kan han logga in där.
Någonting som skrämde mig nu. Och det tror jag många också blir skrämda, säkert du också. Det var ju det här, den här sidan vi var inne på som heter Dehatched. Det här är alltså en sida du kan gå in och så kan du betala en liten summa. Då förstod jag va? Och så kan du se vilka lösenord som är hackade och som man kan då utnyttja. Ju.
Mm.
Och det tickar på här, ser jag. Hela tiden så tycker jag shit, det bara rasslar på här. Och det är alltså hur många, det är inte miljoner, det är väl miljarder då va?
Ungefär 14 miljarder har de lagt in där.
Jaha, och det tycker jag på här. Skrämmande.
Mm.
Hur kan de göra det? Hur kan det vara så enkelt och liksom blotta sig själv som det faktiskt är här då?
Jo, och det är ju för att det är ju många hemsidor som har blivit hackade genom åren. Jag säger inga namn, men det är tusentals olika hemsidor som har blivit hackade. Och oftast när en hackare kommer in på en hemsida, då tar de databasen. Då tar de användaruppgifterna, det vill säga lösenord, mail, IP-adresser och så vidare.
Mm.
Och sen så säljer de det till den här sidan då. Så, vilket betyder att när du söker på en mailadress, då står det att den här hemsidan var han registrerad på och det här var hans lösenord.
Mm.
Det kanske finns 5 stycken sådana resultat på den sidan när du söker på en mail.
Mm.
Och har du samma lösenord överallt då, så har du kommit åt resten också. Så det tar ungefär 5 minuter för att faktiskt komma in om du är där och använder samma lösenord.
Då var vi inne på det här med lösenord, Emil. Som är så viktigt faktiskt att du byter och att du kollar över dina lösenord. Mm. Många gör ju som jag faktiskt, tyvärr. För jag vill erkänna, man är lite lat och man är lite, jag kommer inte ihåg lösenord. Man tar, man safear.
Mm.
Man tar det man alltid har egentligen.
Mm.
Hur ska man bete sig där då?
Jo, rekommendationen där är att använda en lösenordshanterare. Det finns jättemånga olika. Jag använder personligen 1Password. Så tänk att du ska registrera på en sajt. Det kan vara till exempel Facebook. Då går du in på 1Password och så klickar du på generera lösenord. Och så lägger du in din mail och så ser du att det här är för min Facebook. Så varje gång du ska logga in på Facebook efter det, så går du in på din 1Password, klickar på kopiera lösenord. Och så klistrar du in den i Facebook. Och så har du en sån lösning för varje konto du har.
Mm.
För då blir det så att visst, ett lösenord kanske läcker. Men du har massvis andra. Och du vet inte riktigt själv egentligen vilket lösenord du har. Du går bara in, kopierar och klistrar in det. Mm. Det är kontot sen. Och då har du skyndat dig ganska mycket. Något man kan göra utöver det är ju också 2-stegsautentisering. Och det är ju till exempel när du loggar in på Facebook, säger vi. Och så får du ett litet sms med en liten kod, ofta 6-siffrig.
Mm.
Och så klickar du in den i Facebook. För då är det också så att först behöver man kunna ditt lösenord, men sen behöver man också tillgång till din telefon.
Mm.
Och det har ju inte en attackerare.
Nej.
Så även om de får ditt lösenord så kan de inte logga in ändå på grund av att de inte har den.
Vad kallar du det, sa du?
Det kallas 2-stegsautentisering.
Så heter det, ja. Okej. Okay. Ja, jag har ju talat om det där då. Och det blir väl vanligare och vanligare att folk använder sig av det, eller?
Ja, precis. Framförallt genom företag är det jättevanligt att folk har börjat med det.
Mm. Men om du tittar, eller man tittar på vad du och ni på Senator jobbar med mest, eller mest med datorer, för jag menar, det finns ju, du har ju en dator i din hand som du går och pratar i och som du smsar med och allting.
Mm.
Är det i bilen eller allting? Vad är det vanligast med, alltså, datorer? Eller vad jobbar ni mest med?
Ja, vi på Center jobbar ju med oftast är det ju datorn då. Sen kan vi ju hacka mobilappar också.
Mm.
Det kan vara Windows-miljö vi går och spar. Bilhacking har ju blivit en stor bransch också, där vi hackar bilar. Det kan också vara så att vi gör social engineering-angrepp, det vill säga då gör vi phishing, vi skickar vi ut de här mejlen till exempel och kollar om någon går på det.
Mm.
Men vi sitter ju oftast och utgår ifrån en dator när vi gör de här sakerna. Sen har vi telefoner också som anpassade för just hacking när det kommer till, ja, men när vi ska hacka mobilappar till exempel då.
Vilket jobb ni gör, tänker jag.
Ja, det är det.
Ja, alltså, som privatperson då, återigen.
Mm.
Så finns det olika sätt du kan skydda dig.
Mm.
Kan inte du gå igenom dem? Om vi tar 5 punkter.
Mm. Först då är ju använda en lösenordshanterare. Andra är ju 2-stegsautentisering.
Mm.
Sen är det ju bra att använda en VPN.
Vad är en VPN för dem?
En VPN är ett Virtual Private Network. Det finns på, ja, det finns på datorn, det finns på telefonen, det finns lite överallt nu. Och det är att om du är uppkopplad till ett öppet nätverk till exempel.
Mm.
Då finns det lite brister man kan göra där. För att nätverket ska tro att det är du som är routern, det är du som styr trafiken. Det som händer i praktiken då är att all trafik i nätverket går genom din dator. Och då kan du avlyssna allting som händer där. Så olika inloggningar, vad folk går in på. Och det är därför du inte ska lita på öppna nätverk. För det kan finnas en attackerare som sitter och avlyssnar.
Mm.
Men VPN är ju då en tjänst som krypterar din trafik och skickar den någon annanstans. Och då blir det så att då kan inte de läsa av den trafiken längre, för den är krypterad. Annars är det ju oftast i klartext då.
Mm. Mm.
Så det är ju någonting man kan använda som VPN-tjänst. Jag personligen använder Mullvad. Mm. Pratade med dem tidigare och rekommenderar dem personligen. Sen har jag lite andra saker som jag personligen gör också för att hålla mig lite mer säker. Till exempel så har jag ett mail bara för Facebook som är helt randomiserat. Det är ungefär 30 tecken långt. Varför någon inte ska gissa sig fram till den mailen? Mm. För det är ju så som jag visade på sidan där att har du mailen, men då kan du ju söka på den här och få upp massa grejer. Mm. Så det är helt randomiserat bara för det kontot. Sen ska man inte ha ett unikt mail för varje konto man har. Men är det något konto som man är extra rädd om, då kan man göra ett mail bara för det då.
Mm. Mycket att tänka på. Jag blir sån här nu när vi pratar här, Emil, så känner jag själv att jag ska nog nästan ta hjälpa dig. Så du får hjälpa mig med det här med inloggning och sånt där lite grann. Ja, det vore jättesnällt. Du, din egen sida då? Du har ju, det var ju därför vi träffades 22 där.
Precis.
2022, för att du ska berätta också om din egen sökmotor.
Mm.
Hur går det?
Jo, men den går bra. Vi har lagt till lite olika saker på den. Vi har ju bland annat AI och AI har blivit jättestort de senaste 2 åren. Så där kan du bland annat då ställa frågor till sökmotorn när den svarar. Sen har den fått lite olika designer. Sen har den fått lite mer data också. Mm. Tror jag har dubblat eller tredubblat antal data sedan dess. Sen har vi ju fortfarande folk som går in och kollar och söker på den ibland också. Mm. Och vet jag inte hur många det är, för vi har ingen loggar.
Nej.
Av integritetsskäl, så jag vet inte exakt hur många
nej,
det är.
Men... Nej, men det är ju ändå en ström som gör detta. Går in och söker på den. Mm. Jag kan säga att mina barn har varit inne några gånger och använt sig av din där och imponerar.
Mm.
Mm. Nu, när man då... När vi då har pratat om det här med säkerhet och så vidare och att ni då jobbar också för företag.
Mm.
Så... Tänker man att vissa företag är väl mer känsliga kanske och mer utsatta än andra.
Mm.
Vi behöver inte nämna några företag här så. Men är det även liksom sådana här företag som, ja, men, som du tog ett exempel på pizzeria i Farköping eller någonting som hör av sig och vill ha er hjälp också? Eller är det bara de här som är lite extra känsliga?
Det är ofta de som är lite mer känsliga. Vi har ju vissa branscher som vi jobbar mer mot. Till exempel bank och finans är ju ganska vanligt att vi jobbar med. Telekombolag är också ganska vanligt. Också lite gamingföretag faktiskt.
Och det kan jag tänka mig.
Mm.
Det kan jag tänka mig.
Vi har väl 8 branscher som vi jobbar ganska ofta med. Nu kan jag inte alla precis just huvudet just nu. Men... det är ofta som det finns en väldigt känslig data eller man kan göra någonting väldigt dumt med den tillgången. Då.
Ja, just det. Kan inte du ta oss igenom det? Hur fungerar det om när de hör av sig till er och proceduren så att säga? Ni möts och ni bestämmer någon tidsplan och hur ni ska göra och så. Hur funkar det?
Ja, ofta så antingen ringer man eller smsar till oss eller skickar ett mejl. Ska man i kontakt med våra säljare. Då kommer vi prata lite om vad behovet är, vad de är mest rädda för, vad det är man ska hacka. Sen brukar vi ha ett scoping-möte. Då går vi igenom, okej, vilken applikation ska vi attackera? Vad är det som är känsligt? Hur länge ska vi sitta med det? Oftast är det 1 till 2 veckor.
Mm.
Och det kan ju vara antingen 2 eller 3 konsulter som sitter men bara hackar den här under den här tiden.
Okej.
Sen när det här är färdigt så har vi avrapporteringsmöte. Du får en liten rapportmall då, på vad vi har hittat. Och då har vi ett möte och då går vi igenom det. Att, ja, men här hade vi kunnat kringgå autentiseringen till exempel.
Mm.
Eller här kunde vi komma in på servern och ta över en massa data.
Jag tänker att det är ganska spännande jobb, eller? Är det inte det?
Ja, nej, men det är varierat. Det är väldigt kul, speciellt om man får lite adrenalinkick och man faktiskt hittar en liten grej där.
Ja.
Då såklart så skriver vi direkt till företaget om det är allvarligt. Då. Vissa företag har ju varit lite oroliga att ja, men ni väntar väl inte till sista dagen och hittar något kritiskt. Och det gör vi ju naturligtvis inte.
Nej.
Utan om vi hittar någonting kritiskt, då kontaktar vi dem direkt så har vi ett möte direkt om det.
Okej. Ja, jag tänker att de här hackarna som har varit, eller vad säger man, hackers som har varit inne på de här stora som Snowden och så vidare, varit inne på, han var väl inne på Pentagon eller NASA eller vad 17 det var. Mm. Alltså hur som inte uppmanar folk här till att ta sig in på de här stora jättarna, men eller överhuvudtaget rättare sagt, men alltså hur mycket jobb krävs det? Skulle du och ni kunna ta er in och hitta brister i till exempel, ja, om vi tar NASA?
Ja, det tror jag, och det som är lite intressant med just sådana företag också då, är ju att det finns en ganska ny sak som heter bug bounty. Och det är egentligen typ frilans fast för hacking. Mm-hmm. Så det är väldigt många stora företag som har gått ut där och har sagt att men ni får hacka oss. Det är helt okej. Okay. Men om ni hittar någonting som ni kan komma in med, då måste ni skicka det till oss först och inte göra någonting mer. Och då får de faktiskt pengar för det här. Inget kontrakt, ingenting. Och det måste vara etiskt att rapportera bristen till dem.
Så då ni erbjuder alltså pengar då? För bristen eller för...
Precis, och det är ju jättemånga företag som gör det idag som är stora. Facebook gör det, Snapchat gör det, NASA gör det,
okay.
Pentagon vet jag inte.
Nej.
Men det är ju faktiskt någonting man kan göra om man inte är inne i branschen. Faktiskt gå in på till exempel hackerone.com heter det då.
Okay.
Och bara söka efter företag och börja hacka lite och tjäna lite pengar på det. Och då är det inte så att du går in och försöker ta känslig data och sen inte rapportera någonting. Utan då är det ju så att men här hade man kunnat göra någonting dumt, men då skickar vi in det.
Men då, är det så, då jobbar de ju som ni gör, precis, kan man säga. De letar fel.
Precis, och rapporterar. Ja. Fast lite mer frilans och inte på kontraktbasis då.
Ja, just det.
De kan ju få lite allt möjligt av det. Det kan ju vara så enkelt att de får lite mugg. Tack för hjälpen, jag får en mugg. Eller så kan det vara så att de får en, över en kvarts miljon för det, per brist.
Wow.
För det finns ju vissa som jobbar med det här på heltid och har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar på det.
Det här är en ny värld för oss lite äldre och för oss som inte är inne i branschen. Är det svårt, Emil, att hänga med i utvecklingen?
Ja, personligen så har jag varit involverad halva mitt liv, så det är lite lättare för mig. Men det är ju väldigt mycket som händer i den här branschen och det går ju jättefort.
Ja.
Det kan ju hända saker bara på en dag liksom.
Ja.
För det är ju klart att det är svårt att hänga med. Men därför man har kollegor som är insatta också. Håller koll på vad som händer.
Förstår. Forum och sånt där har ni säkert.
Mm.
Både kanske in real life men även på nätet eller på så.
Mm.
Ja.
Vi har ju faktiskt en podcast också, Infosec-podden.
Nu får du berätta lite mer om. Vad är det här för någonting?
Jo, nej, men det är en podcast som Centor har då, där vi pratar om... Ja, men, dels om informationssäkerhet. Vet att Christer Hedfors hade en intervju där på podden ganska nyligen. De pratade om AI-säkerhet.
Mm.
Och det har ju blivit ett så nytt fält, bara det. Hur man hackar och klurar ett AI.
Det går också.
Det går också.
Att göra.
Ja. Fast då är det lite mer att du lurar AI. Typ som att du lurat en person. Som till exempel säger att man skulle försöka få ett AI och göra en bomb till exempel.
Mm.
Då säger den att nej, det kan jag tyvärr inte hjälpa dig med. Och så säger du att okej, vad ska jag göra för att inte bygga den här bomben? Ja, men du ska inte använda det här och det här och det här.
Då är det kringgår du.
Mm. Precis. Mm.
Ja, vi skulle kunna prata hur länge som helst, Emil, här om säkerhet och så vidare. Avslutningsvis, är det något mer som du känner att du vill ta upp nu?
Nej, inte på rak arm. Jag skulle säga att byt lösenord. Ha en tvåstegsautentisering. Och skaffa en VPN. Så är du säker än de flesta.
Bra tips och bra råd, Emil. Och jag kommer ta dig på orden där. Definitivt. Och ta till mig det här. Hoppas ni lyssnare också gör det. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma.